Det sammanhanget som vi läste av från Jakobs brev, det handlar om att en inbjudan att komma in i Guds närhet. Närma er mig så ska jag närma mig er. Och predikan handlar idag just detta, hur du och jag och hur vi som församling kan komma djupare in i hans närvaro. För det finns en hemlighet där. Om du och jag vi söker oss in i hans närvaro så får vi också uppleva det vi sjöng om, hans helighet och hans härlighet. Det finns ett annat uttryck för det här som är ungefär samma sak, att söka Guds ansikte. Om jag söker Guds ansikte så innebär det att då måste jag ju närma mig honom. Och när jag gör det så närmar han sig mig. En snabb, kort nulägesanalys av hur det ser ut i vårt land. Vi vet allt för väl att de allra flesta människor som vi försöker locka till kyrkan, de kommer inte. Och jag tror att orsaken till det många gånger är faktiskt att de är trötta på kyrkan som institution. Och du och jag, vi kanske inte har varit så bra på att leva ut det här överflödande livet som Bibeln talar om. För Bibeln talar om ett överflödande liv. Det finns en tendens i dagens kristenhet att vi gör tron till en privat sak. Jag vet att jag har mitt på det torra så att säga, men jag förmedlar det inte till andra människor. Det har blivit en privat sak för mig. Samtidigt så vet vi att nutidens människor, de är andliga sökare. Och någon har sagt att de är som shoppare. Man åker från ställe till ställe liksom och plockar till sig där extra priserna finns. Så är tendensen idag, så är vårt samhälle. De söker de här och de söker där. De vill ha kontakt med en högre makt. Och det vet vi av allt detta sökande efter nyandlighet. Det måste ligga någonting bakom detta att människor söker sig till de här kretsarna. De vill ha kontakt med Gud. Människor idag hungrar efter Gud. Tror det eller ej, men så är det. Det är ett uttryck för människors inre längtan. Det måste finnas en högre makt. Hur får jag tag på den högre makten? Hur får jag tag på Gud? Men vi vet också att de söker på fel ställe. Man handlar i fel affär, får felaktiga varor som inte ger den här inre tillfredsställelsen till dagens människor. Och vill du veta när moderna människor börjar komma in i kyrkan igen? Jo, det är när de får se och höra Guds påtagliga närvaro i församlingen. När det är uppenbart för människor att här bor Gud, här verkar Gud, här sker det saker och ting. Då kommer det inte dröja länge förrän att det kommer att stå kö här utanför vår kyrka. Längtande människor som vill komma in och uppleva det här som de har hört talas om och som de har känt. Och när Gud uppenbarar sin härlighet i sin församling, när vi får liksom känna den här doften, då blir det inte svårt att samla människor. Och då kanske vi också får återgå till att ha två möten på söndagar. Då kommer människor, för det är bevisat och klart. Där Gud uppenbarar sin härlighet, där sker under och tecken. Och så fort det sker under och tecken, då kommer människor. För de vill ha tag på det här som de anar här inne, men som är så svårt att få tag på. Så när Guds närvaro blir uppenbar och tydlig och påtaglig i församlingen, då kommer det hända saker. Då kommer människor inom ordets hörhåll. Och därför tror jag att det är oerhört viktigt för oss som känner oss som kristna att börja hungra, börja längta, börja törsta efter kraften i Guds närvaro. Du kan ju fundera på hur det var när du var nyfrälst. Då brann man, det liksom fanns inga hinder överhuvudtaget. Och sen har det där mattats av under åren och vi behöver hitta tillbaka till den här längtan efter Guds närvaro i mitt liv och Guds närvaro i församlingens liv. Därför när Gud kommer med sin närvaro in i församlingen, då får vi också en smak av hans härlighet och hans helighet. Tänk på vad Jesaja upplevde. Han kom in i templet och hörde detta, den trefalt helige. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och då plötsligt ser han sin egen situation och så utropar han: ve mig, jag förgås, jag har orena läppar. Och jag bor ibland ett folk som har orena läppar. Och jag tror att vi behöver få tillbaka lite av detta. Att vi ser vår egen situation i ljuset av Guds helighet och Guds härlighet. Vi blir berörda utav Gud. Väckelse som vi ber om och som vi pratar om, den måste börja bland Guds folk. Det är vi, församlingen, som måste bli väckta ur den likgiltighet som präglar stora delar av svensk kristenhet idag. Vi måste uppleva ett andligt uppvaknande där vi hittar tillbaka till de här källorna som en gång var så typiska och utmärkande för en väckelseförsamling. Min egen definition, och kanske också din definition av väckelse, det är alltså när Guds härlighet och Guds påtagliga närvaro är så stark att den bryter igenom de här kyrkväggarna, ut på gatorna i Lidköping, ut på torget och till och med ut på våra köpcentrum. Vad skulle hända, tror du, en fredag eftermiddag när mängder av människor är ute och handlar, om Guds närvaro blev så där stark och påtaglig ute på Framnäs? Gud invaderar våra köpcentrum med sin härlighet, med sin närvaro. Varför då? Jo, därför att du och jag är där också. Guds närvaro måste på något sätt komma till uttryck genom dig och mig. När vi står där i kassan och ska betala, så är det kanske någon som knackar oss i ryggen och säger: vill du be för mig? Alltså, Guds närvaro i mig och i dig har varit så stark så att den här personen i kön efter mig vill ha förbön. Och då kanske du säger: men det kan man väl inte göra i en kö i en matvaruaffär. Folk har bråttom. Men när längtan blir så stark hos människor och du och jag lever ut Guds närvaro i vårt vardagsliv en fredag eftermiddag, då spelar det ingen roll om vi står i den kön eller den kön. Och jag ber, låt den dagen komma väldigt snart. För menar vi allvar med att vi vill ha väckelse och att Gud ska uppenbara sig, då vill vi också att han gör det genom dig och genom mig och genom sin församling. Och min fråga till dig idag, alldeles här i början, är: hungrar du efter Guds närvaro på din vandring mot löfteslandet? Är det så att du har en längtan efter mer av Gud, eller är det bra som det är? Du tycker jag klarar mig rätt så hyfsat. Men tänk då på att Gud har så mycket mer att ge. Och när den här hungern i oss blir så stark att vi uttrycker den: Gud, jag hungrar efter mer av dig. Jag törstar efter mer av din härlighet, mer av din helighet. Då kommer Gud oss nära och möter oss. Förra söndagen så hörde vi talas om de här två bergen, Sinaiberg och Sionsberg. Väldigt inspirerande predikan. Jag ska stanna en liten stund inför berget Sinai. En kort jämförelse med Israels barns ökenvandring. Jag känner ibland att nutidens församling har liksom hamnat i den situationen som Israels barn gjorde. De blev befriade från fångenskapen i Egypten. Gud förde dem till berget Sinai och där slog de läger. Och det känns som att vi har hunnit halvvägs mot vägen, på vägen mot löfteslandet. Vi har slagit läger där, vi har inrättat oss och vi tycker att det fungerar rätt så bra. Det mesta är bra och så klokt. Knarrar vi ibland och klagar ibland, ungefär som Israels barn gjorde. Och vi ska vara oerhört tacksam till Gud för allt han har gjort och allt han har varit. Men den allvarliga frågan för mig idag: vad är Gud idag? Vad gör Gud idag? Och vem är Gud idag för oss? Om vi hungrar efter mer av hans närvaro och hans härlighet, så innebär det att vi har kommit till en punkt där vi måste fatta ett beslut. Vad gör vi nu? Precis den situationen hamnade Israels barn i. De kom till en punkt, de hörde Guds kallelse: kom nära mig. Och sen fattade de ett beslut. Och jag tror att vi befinner oss där faktiskt, som församling och som enskilda kristna också. Vi är på väg mot löfteslandet, men det kan väl inte vara så att vi tycker att nu är det bra. Nu vill vi slå oss ner här och liksom gräva ner bopålarna allt djupare i marken, när vi egentligen vet att vi i pilgrimer på väg mot ett annat land. Vågar vi idag gå in i Guds närvaro, uppleva mer av hans härlighet på hans villkor? Eller ska vi fortsätta hålla oss inom vår trygghetszon där vi själva har full kontroll på det som händer? När vi släpper in Gud i våra liv, då måste vi också släppa kontrollen över våra egna liv. För den kontrollen vill han ta över. Och vill vi inte släppa ifrån oss den kontrollen, ja, då kan han inte göra mycket, för han tvingar oss aldrig till någonting. Jag ska läsa några verser från andra Moseboken, Gamla testamentet, i 19 kapitlet. Som talar lite grann om detta som Israels barn var med om. Du kan historien, Gud befriade dem från Egypten, de kommer så småningom på vandringen genom öknen upp till Sinai berg. Och där händer någonting, den 19 kapitlet, jag läser från den 3 versen, och så några verser. Andra Mosebok, 3 kapitlet. Nej, 19 kapitlet och 3 versen. Och Mose steg upp till Gud. Då ropade Herren till honom uppifrån berget och sa: så ska du säga till Jakobs hus, så ska du förkunna för Israels barn. Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, så ska ni vara min egendom framför alla andra folk, till hela jorden är min. Och ni ska vara mig ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Och så kommer Mose tillbaka och så sammankallar han de äldste. Det här är ju egentligen då en nytestamentlig text på Gamla testamentets sidor. De erbjuds en möjlighet att uppleva en större närhet till Gud. Men vi vet lite längre fram i kapitlet efter att de bävade när de upplevde Guds härlighet på det sätt som det tog sig uttryck. Och så drog sig folket tillbaka. Vad var det i vandringen, i den här ökenvandringen, som det egentligen handlade om? Jo, Gud gjorde ett folk av ingenting. Han utvalde enkla människor utan någon större utbildning, och han förde dem framåt mot det löftesland som han hade utlovat. Samtidigt så planterade han i dem sin egen karaktär, och så satte han sitt eget namn på dem. Ni ska vara mitt folk. Han förde Abrahams ättlingar till bergets Sinai berg, och det var inte alltid så lätt. Det läser i Bibeln att de knorrade och de knotade, och till och med längtade de tillbaka till livet i Egypten. Varför skulle vi behöva ut på den här vandringen med så mycket umbärande när vi hade det så bra där? Men det fantastiska är att Gud hade någonting mycket, mycket bättre i beredskap för Israels barn. Och det var nästan som om han tänkte så här: om jag bara kan få dem förbi det här berget, så finns det hopp om att få dem ända fram till löfteslandet. Men vi vet också idag att det var inte samma grupp människor som han förde in i löfteslandet efter 40 års ökenvandring. Det var någonting som hände där vid berget Sinai. Han, Gud, Herren Sebaot, kallade dem till en plats av välsignelse, men också till en plats av förändring. Men de vågade inte gå ända fram av fruktan för Guds härlighet. När han uppenbarade sig på det sätt han gjorde, då greps de av bävan och rädsla, och så drog de sig tillbaka. Han kallar dem inte i första hand till ett land, geografiskt land, utan han kallar dem till ett löftesland i honom. Om ni vill vara mitt folk, så ska jag vara er Gud. Han kallar dem till ett förbund, till en större närhet till deras skapare, som inget annat folk på jorden vid den tiden fick uppleva. Gud utvalde Israels barn till att göra dem till sitt egendomsfolk. Och det är detta som är hemligheten till den här platsen. Vi kanske tror ibland att tanken och idén med ett rike av präster, att det är, hör hemma i Nya testamentet. Det dyker upp där igen. Men Guds tanke var: detta ska gälla mitt egendomsfolk, Israels barn. Vi vet att den första generationen israeliter, de trodde mer på de här spejarna som kom tillbaka och hade utforskat landet. Och så ryggade de tillbaka i fruktan. De såg svårigheterna torna upp sig. Det här kommer aldrig att gå bra. Men här vid Sinaiberg så hittar vi egentligen den verkliga orsaken till att det blev som det blev. De upplevde Guds närvaro på ett sådant sätt att de skrämdes. De blev rädda, drog sig tillbaka. När han uppenbarade sig och de såg blixtarna och såg dundret och hörde det, så blev de förskräckta. De sprang bildligt talat från Guds närvaro istället för att närma sig honom. Den enda som gick, det var Mose. De föredrog respekt och gudsfruktan på avstånd framför en nära och innerlig relation med den Gud som hade befriat dem ur Egyptens slaveri. Och jag kan känna att vi står idag inför samma utmaning som Israels barn. Om man ser på svensk kristenhet i stort, Guds närvaro är vår utmaning. Vi hör Guds kallelse, vi läser Guds kallelse att komma närmare honom. Närma er Gud, så ska han närma sig er. Men frågan är, springer vi iväg eller vill vi komma in i hans närhet? Den enda orsaken till att intåget i löfteslandet blev så försenat med 40 år, trots att de var så nära, det var deras rädsla att närma sig Gud på hans villkor. Deras fruktan för närhet till honom ledde till fruktan för fienden. Och detsamma kan det sägas om många av oss kristna idag. Rädsla för fienden är större än längtan och hungern efter närhet till Gud. Och jag kan uppleva och känna, jag ska vara tydlig med det, jag upplever att vi står som svensk kristenhet inför ett kritiskt vägval. Vi har egentligen två vägval. Antingen säger vi så här, vi har kommit för långt för att kunna återvända, eller också säger vi är så trötta av vandringen att vi vill sätta oss ner och vila lite grann. Vi vill slå oss till ro, det är bra nu. Men för mig är den verkliga frågan och den brännande frågan, vad vill Gud? Vad säger han? Jo, han vill att vi ska inse var vi befinner oss. Han vill att vi ska sträcka oss efter och ta emot allt det som han har att ge. För han har så mycket mer att ge oss. Och vi kommer från den här stunden den 27 december nu att göra en av två följande saker. Vi kommer att växa in i en djupare relation med honom, oavsett priset, vad det kostar. Eller också vänder vi oss bort och så blir vi och fortsätter att vara möteskristna som är snälla och goda och går på möten. Och liksom finns inget att anmärka på. Det är de valen vi har att göra. Men sanningen om vår framtid, om vi vågar blicka framåt 2016 och fortsättningen, den avgörs faktiskt av den inställning vi har och det beslut som du och jag fattar idag. Ska vi gå vidare på hans villkor in mot löfteslandet eller ska vi slå oss ner här nu och tycka att allt är bra? Vi har ju en bra verksamhet, det fungerar rätt så hyfsat. Eller vill vi upptäcka att Gud har så mycket mer att ge oss, så mycket mer att göra genom oss för att nå människor i Lidköping? Om vi väljer den här vägen, att vi fortsätter på Guds villkor, då kan jag garantera dig att vi kommer att få uppleva väldigt mycket välsignelse från Herren och livet kommer att bli totalt annorlunda. Vi kan tacka Gud för det som varit, det ska vi göra, men vi måste också lägga till, vad är resten, Gud? Jag vet att du har mer, hur får jag tag på det? Det måste finnas mer. Läser vi Guds ord så upptäcker vi att det finns otroligt mycket mer. Men hur mycket har du och jag plockat ut av detta rikt dukade bord som han har? Han har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Har vi tagit ut det? Eller har vi varit lite, att vi tar lite grann här och lite grann där och så är det bra? Eller skulle vi våga ta klivet fram och säga, jag vill ha mer utav dig, Gud. Kom i din härlighet över ditt folk. Vi vill se dig, vi vill se dig. Och när vi uttrycker det, kom med din härlighet över ditt folk, så ligger det också i detta, kom med din helighet över ditt folk. Vi vill gå in i din närvaro, vi vill se ditt ansikte, Gud. Det ligger väldigt mycket mer än bara några ord som vi sjunger. Gud erbjuder oss idag en personlig, djupare relation med honom. Om du och jag bara vågar gensvara på hans inbjudan så kommer det att fullständigt vända upp och ner på våra liv, allt det vi håller på med. Vårt beslut idag, det vi kommer fram till, om vi ska gå framåt mot målet eller om vi ska slå oss ner och säga att det är bra som det är, det avgör hur 2016 kommer att bli och 2017 blir. Jag vill uppleva väckelse, att Gud kommer med sin närvaro och uppenbara sin härlighet ibland oss. Vi får vara med om under och tecken, se dopgraven, kö till dopgraven, människor som blir frälsta. Det är ju det Gud vill göra, men han måste ha någon att göra det genom, och det är dig och mig. En fördjupad relation till honom vänder upp och ner på allt det som vi håller på med idag. Om vi idag som Guds folk i Lidköping proklamerar att vi vill vara ett folk som hungrar efter Guds närvaro, då kommer vi också att få uppleva Guds närvaro, och då kommer inte Guds närvaro och Guds helighet stanna innanför kyrkväggarna, utan det kommer att sippra ut genom kyrkväggarna, ut på torget, ut på gatorna, ut till våra Framnäs och Änghagens gallerier, allt detta. Därför att du och jag, fyllda av Guds närvaro, Guds helighet, vi rör oss ute bland människor. Och det känns när Guds närvaro berör människor. Det längtar jag efter. Och så var det den här frågan alldeles i början. Hungrar vi som Guds folk? Hungrar du, hungrar jag efter mer av Guds påtagliga närvaro? Eller säger vi så här, ja men det är bra som det är. Jag vet att jag är frälst, jag har mitt på det torra, jag vet vart jag är på väg. Räcker det? Eller ska vi våga sträcka oss efter ytterligare någonting som Gud har i beredskap åt oss? Om vi längtar efter att komma in i Guds närvaro, om vi längtar efter att se hans ansikte, om vi längtar att se hans härlighet uppenbarad i våra liv och i församlingen, då finns det bara en enda väg att gå. Närhet till Gud har ett pris. Det är det Jakob tar upp. Det kräver omvändelse, ödmjukhet och förkrosselse. Alltså när vi ser vår egen situation i ljuset utav hans helighet, då blir vi förkrossade. Vem är jag? Precis som Jesaja upplevde i templet. När han känner och upplever att det skakar och Gud talar, och han upplever sin egen situation. Ve mig, jag förgås, vad ska jag göra? Och så får han uppleva kallelsen från Gud. Vem ska jag sända? Vem vill vara min budbärare? Och Jesaja säger, här är jag, använd mig. Och jag tror att vi skulle behöva komma till den punkten lite till mans här. Att vi inte nöjer oss med det som har varit, utan det som Gud är och gör idag för oss. Han har så otroligt mycket mer som han vill göra. Och då innebär det att den här ljumheten och likgiltigheten som präglar stora delar av svensk kristenhet idag, den får ge vika. Vi liksom bestämmer oss för att nu reser vi på oss. Vi fortsätter mot löfteslandet och vi räknar med att Gud ska leda oss fram på den vägen. Han kallar på dig och han kallar på mig och han kallar på oss som församling. Det kan väl inte vara så att vi inte vill eller vågar gå in i hans närhet för vi är rädda för att han kommer att se rakt in i våra hjärtan. Och vi vet, både du och jag, vad han kommer att hitta där. Kan det vara det som avhåller oss ifrån att söka hans närhet? Eller skulle vi våga inte bry oss om det? Du får ta mig precis som jag är, med de fel och de brister jag har. Du vet precis vem jag är och du känner mig bättre. Men jag hungrar efter dig i mitt liv. Vi behöver ta itu med väldigt mycket av det vi gör, våra yttre handlingar, men vi behöver också ta tag i det här som rör sig här inne, som inte andra människor ser, men som Gud vet om. Det står i Bibeln, vi ska vara heliga, han är helig. Och vi är på väg mot det, och då behöver vi Guds närvaro i våra liv. Gud kan inte uppenbara sin helighet och sitt ansikte för en församling som är liksom bara halvhjärtade, som inte är riktigt rena, som inte vill, har längtan efter att komma närmare honom. Då står han där och knackar på dörren och vill komma in. Men du och jag, vi måste släppa in honom så att han får göra det han har tänkt. Gud kallar idag människor som vill ha en verklig väckelse till en renhet ända in i hjärtegrunden. Och det kan bara han ordna. Vi kan uttrycka vår längtan. Rena mig med elden från din ande. Rena mig och gör mig mer lik dig. Det är min bön till honom. Och den bönen kommer han att besvara. Det är oss han är ute efter idag. Det är dig han är ute efter. Han är ute efter mig. Han är ute efter oss som församling. Han vill att vi ska dra oss närmare honom. Men vi måste vilja. Han tvingar sig aldrig på oss. Vill vi se hans ansikte så måste vi göra något själva. Och det betyder i klartext, du måste dö. Och då ryggar vi tillbaka. Är det så? Precis det Jesus nämnde. Det är samma sak som Gud sa till Mose. Ingen har sett mitt ansikte och levat. Det är nödvändigt för oss att passera offeraltaret på väg mot den trefalt helige guden. Och inte bara passera utan också lägga oss där på offeraltaret och låta hans eld falla över oss. Han kallar oss till en djupare gemenskap med honom, en överlåtelse till honom. Och därför är det viktigt att vi lägger oss på hans altare och ber, låt mig dö från allt som är mitt eget i mitt liv. Använd mig Gud som du vill. Jag hungrar efter dig. Jag törstar efter din närvaro i mitt liv. Och det pris jag eventuellt får betala, jag är beredd att göra det. För om du dör, om jag dör, om vi dör, så gör han oss levande. Han gör oss levande så att vi kan nalkas honom, komma närmare honom. Och det låter enkelt, så allt du behöver göra det är att dö från ditt ego, dina egna planer och dina egna funderingar om du vill komma upp in i hans närvaro och uppleva hans härlighet. Men det är ett pris som var och en får liksom ta ställning till. Är det värt det? Är jag beredd till det? Eller är det någonting annat som är viktigare för mig? Eller är det så att min hunger efter Gud är så stark så att priset spelar ingen roll? Jag är beredd att säga ja till detta. Jag ska läsa i sammanhang några verser från andra krönikeboken 7. Och det sammanhanget har också varit levande för mig väldigt länge, och det är samma bibelsammanhang som Sverigebönen har och Skaraborgsbönen har. Alltså människor som uttrycker en längtan efter Gud. Och det är från andra krönikeboken, det 7:e kapitlet och den 14:e versen, där står det så här: men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina egna onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Så Gud förväntar sig någonting av oss. Vi som är uppkallade efter hans namn, vi ödmjukar oss. Vi omvänder oss och vi blir förkrossade inför hans helighet. Och när det liksom tar tag i oss, då tror jag vi kommer få uppleva mer av Guds härlighet, mer av hans helighet och mer utav allt detta som Gud har i beredskap åt oss. Och jag känner så här, kan det hända i andra länder så måste det kunna hända i Sverige. Eller? Tror ni att vi har en annan Gud i Ghana eller Brasilien eller någon annanstans? Eller är det samma Gud vi tjänar? Men vi behöver komma tillbaka in i hans närvaro så att han får göra det han vill göra i oss och genom oss.